Hur många av er har hört om fyra hårrörelsen? Några i alla fall. Ja, det är ju i huvudsak en ungdomsorganisation som startade 1902 i USA och som kom till Sverige 1918. Så i fjol så firar man 100-årsjubileum här. De har fyrklöven som symbol. Där står de fyra hårna där för huvud, för kunskap, hjärta, för medkänsla, hand, för färdighet och hälsa, för ett sundare levnadssätt. Nu är jag inte här idag för att propagera för 4H. Jag tänker inte heller ge någon politisk propaganda för Centerpartiet. Även om de verkligen står i centrum just nu, eller hur? Och skulle man ta en allmän så att säga koll här, så skulle jag mycket väl kunna tänka mig att det går rakt igenom församlingen vad vi tycker om det som har hänt. Men det är underbart, tycker jag, att församlingen ändå är en fredad zon. Där kan vi samsas vilket parti vi än röstar på. Så det är inte det som jag ska tala om. Utan jag tänkte faktiskt, som sagt, att fundera kring det här med vad är en 4H-församling. Och då tänkte jag att de 4H:na här, de ska stå för huvud, hjärta, hand och hopp. Som tillsammans blir då en hälsosam församling. En församling som faktiskt gör skillnad i bygden där vi är. Och det här tänker jag kan tillämpas personligt både i ditt och mitt liv och naturligtvis för oss gemensamt som församling. Så som ni förstår då, så frångår jag lite dagens text idag. Och istället så ska vi vända oss till Efesebrevet. Och ni som är lite äldre och var med när jag kom hit 2007, ni vet att Efesebrevet, ja, jag började ju predika en hel serie om Efesebrevet, så ni förstår att Efesebrevet är en av mina favoriter. Om ni nu har så väldigt gott minne, för det har inte jag. Så jag begär inte att en enda av er ska komma ihåg att jag gjorde det. Det faktum är att man blir väldigt, väldigt ödmjuk som predikant när man tänker på hur lite man kommer ihåg, hur lite man själv kommer ihåg. Om någon frågar, vad predikade de om förra söndagen till exempel? Ja, så får man klia sig i huvudet, eller hur? Men vi ska läsa en text här som är en av de mest fantastiska texter som vi har i Bibeln just vad gäller Guds tanke med församlingen. Och den kommer, vi ska se här nu om jag kan, ja. Nu är det kanske inte en text som alla kan läsa. Ni som har bra syn kan läsa den, men jag läser det också. Jag tycker vi står upp, så är det lättare att hålla sig vaken sen. Efesierbrevet 4. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör i kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Men åt var en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Då bläddrar vi. Nej. Hade vi inte nästa? Nej. Jag trodde att vi hade nästa där också, men det hade vi inte. Då läser jag vidare istället. Och han gav oss några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt, så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Varsågod och sitt. En 4H-församling, han gav oss några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, till herdar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Kunskap är det första H-et. Kunskap. Jag har precis läst färdigt en väldigt intressant bok som jag fick i julklapp av min dotter som heter Factfulness. Är det någon som har läst den? Väldigt fascinerande bok faktiskt. Kan rekommendera den. Väldigt bra bok för att kunna förstå världen och göra rätta prioriteringar. Han talar mycket där om kunskap och vikten av rätt kunskap. Och Bibeln talar mycket om kunskap och vikten av rätt kunskap. Men här är det inte frågan om teoretisk kunskap. Faktum är att i Bibeln så kopplas kunskap alltid till en relation. Har du tänkt på det? Kunskap om Guds son. Det innebär att vi genom en lång och nära relation till Jesus lär känna honom mer och mer. Och mogna, och som Paulus säger här, bli fullvuxna. Han talar om barn som kastas hit och dit av vindarna. Och så talar han om dem som står stadigt och rotade, hur den ser ut. Jag såg för ett par år sedan, och det kanske flera av er också har sett, en dokumentär om Knutby. Som visade vad som händer när man inte är förankrad i en sund teologisk kunskap. En hel gemenskap som manipulerades att tro att Kristi brud syftade på en kvinna i församlingen. Istället för den här underbara bilden som den är avsedd för, nämligen att församlingen som en brud en gång ska möta sin brudgum Kristus. Vad tragiskt, eller hur? Jag vet inte om du hör till dem som hela tiden är i behov av något nytt och kittlande och spännande. För då är det väldigt lätt att man förleds. Eller har du den här djupa relationen till Herren som gör att du kan stå stadigt oavsett vart vinden blåser? Jag tycker att Paulus för mig är en ständig utmaning. Jag vill lära känna honom, säger han, mot slutet av sitt liv. Och hans uppståndelses kraft och bli honom lik. Och det utmanar mig. Att liksom han blir aldrig färdig. Jag kan se tillbaka på, jag glömmer inte när jag var som 20-åring nere i Frankrike med OM. Och vid ett tillfälle så var jag ganska nere och jag behövde en paus. Och så fick jag komma hem till en familj. De heter Ralph och Rangeley Challis. Och de hade varit missionärer tidigare i Nordafrika och nu så fanns de i södra Frankrike. Det var en oerhörd vila att vara i deras hem, men också en utmaning. När man gick in i Ralphs bibliotek, eller hans arbetsrum, så var det rad efter rad med sönderlästa biblar. Och plockade man ner en bibel och började bläddra i den, så var det sida upp och sida ner där det var understruket ord för ord i olika färger. Och han avverkade ungefär en bibel per år på det viset. Oj, jag ska säga att det blev en utmaning för mig som ung man. Här var en äldre människa som fortsatte och som aldrig någonsin blev färdig. Och vi ungdomar, vi älskade honom. Han fullkomligt doftade Kristus. Paulus utmanar oss här att bli fullvuxna. Alltså att växa upp till honom som är huvudet. Att inte stanna kvar på barnstadiet. Att inte stå och stampa på samma fläck år efter år. Att faktiskt gå vidare. Och här finns ju inga genvägar. Jag vet att jag sa det många gånger under min tid som aktiv pastor här. Jag säger det igen. Jag tror att för att möta alla de ungdomar utmaningar som vi har i vårt samhälle. Så behöver både ungdomar och äldre faktiskt börja läsa den här boken. Jag tror att det är så viktigt att det blir en helig vana. Det har det ett ord till, en helig vana. Och här tror jag att det handlar om det mentala, precis som Magnus Carlsson sa i en artikel i JP här i veckan som gått. Han talade om nyårslöften, hur lätt det är, vi ger löften och så blir det ingenting av dem. Han sa att det börjar alltid med det mentala. Och det här med bibelläsning, det börjar också med ett beslut att jag inte kanske tar 7 mila steg utan att ta det där lilla steget i år. Vad blir ditt steg för att du ska växa i kunskap i ditt kristna liv? Det andra här är hjärta eller medkänsla. Och det handlar om din och min relation till varandra. Paulus säger ju här i början av det vi läste, därför uppmanar jag er som är en fånge i Herren att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Och visst är det så att församlingen och livet i allmänhet också handlar väldigt mycket om relationer. Och visst vet vi idag att relationer är väldigt utsatta i en allt mer individualistisk och narcissistisk tid som vi lever i. Där vi ständigt utmanas att bara tänka på oss själva. Att förverkliga våra egna drömmar enbart. Och de här relationerna, de prövas i familjen. Men också i högsta grad i församlingen. Och därför behöver vi ständigt jobba på det här. Och vara uppmärksamma på varje sak som kan föra oss isär. Det finns en engelsk översättning som... Det här med att ha överseende med varandra säger forbearing one another in love. Och då var det en kommentator som myntade uttrycket God's forbearings. Och skulle man översätta det på svenska så det blir det Guds 4 kullager. Ni vet, i ett nav i en cykel så behövs det ju verkligen kullager. Funkar inte de, så blir det problem och cykeln kan inte rulla som den ska. Och här pekar Paulus på flera kulor i kullagret. Han talar om ödmjukhet, han talar om mildhet, om tålamod och fördrag eller överseende med varandra i kärlek. Och det här skulle vi kunna ägna en hel predikan åt. Ni som var med här när Evelina predikade för några söndagar sedan, ni vet att hon talar över Filippus 2. Som handlade om just detta, att sätta varandra över sig själv, fria från självhävdelse och fåfänga ödmjukhet. Ja, vilken fantastisk utgångspunkt för sann enhet. Och det här med mildhet, det handlar ju inte om att vara mesig, utan det handlar om att ha ett milt och ödmjukt sinne i våra relationer. Jesus kunde rensa templet i vrede. Men han hade ändå ett milt och ödmjukt sinne. Tålamod att inte ge upp, att kunna stå ut med orättvis behandling. Visa om att ja, men Herren kommer nog leda det här till det bästa till slut. Och att ha överseende med varandra handlar inte om att söka fel hos den andra, utan inse att vi är faktiskt alla syndare frälsta av nåd. Att fortsätta att ge även om du inte får något igen. Sen är det ju så med ett kullager, eller hur? Det behöver ständigt smörjas för att fungera. Och här tror jag att vi behöver den heliga ande som hela tiden smörjer oss. För vi kan inte skapa enhet, men vi kan förstöra den. Och detta att sätta andra före sig själv, ödmjukhet och tålamod, det kommer inte av sig själv. Utan här behöver vi verkligen den heliga ande. Att han smörjer oss så att vi blir allt mer en varm gemenskap. Visst är det ett stort bönämne inför det här året för oss alla. Det tredje H:et, det har jag kallat för hands on. Och här handlar det om att kunskapen och medkänslan och kärleken i hjärtat tar sig tydliga uttryck i vardagen. Att de gåvor som Herren har lagt ner i dig får komma till användning. Vad stod det? Han gav oss några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare för att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Alla de här tjänstegåvorna, de tror jag finns i någon utsträckning i varje församling. Problemet är väl att vi har lite svårt att upptäcka, att uppmuntra dem. Men den betoningen som finns här, och det tycker jag att folkbibeln har träffat rätt, mycket mer rätt än Bibel 2000, det är att alla de här gåvorna till för att utrusta de heliga så att de kan utföra sin tjänst. I Bibel 2000 står det om de här tjänstegåvorna att det är de som ska utföra sin tjänst. Men jag tror att om vi tolkar det så, då leder det lätt till passivitet. Att det är de som står här framme som ska utföra tjänsten och alla vi andra ska lyssna. Men det är inte så som Paulus har avsett och som Guds ord har avsett. Lite längre fram står det att kroppen växer genom det stöd som varje led ger. Och det handlar ju verkligen om dig och mig, eller hur? Varje led med en kraft som är fördelad åt varje enskild del. Och det räcker att se på vår egen kropp och inse att det krävs en samverkan av tusentals, ja faktiskt miljontals delar av kroppen för att den ska byggas upp och växa till. Och därför så är det ju så viktigt att fråga sig själv, vad är din hands-on-gåva? Som Anna utmanar oss till här. Vad är din hands-on-gåva i församlingen och i samhället? Och här tror jag också det handlar om, det handlar inte bara om vad vi gör innanför kyrkans fyra väggar, utan väldigt mycket om vardagen. Till exempel det här konkreta med gästfrihet, som var så tydligt på den tid som Paulus skrev det här, och som jag tror behövs idag, men jag på något vis så lätt gå förlorad. När vi tror att gästfrihet handlar om att göra det riktigt prydligt och snyggt så att det inte syns ett enda dammkorn, och sen ställa till med världens fest innan vi vågar bjuda in någon innanför vårt hem. Nej, jag tror det handlar inte om det, utan det handlar om att faktiskt kunna mötas enkelt också i våra hem och dela vardagens glädje och sorg med varandra. Att vara uppkopplade på riktigt FaceTime, som man säger, i kött och blod. Inte bara så kallad vänskap på digitala medier. Såg ni Skavlan förresten i fredags? Jag såg en del av det. Jag tyckte det var väldigt bra han som den här överläkaren i psykiatri. Han kommer snart med en bok. Jag tror att den kommer i mars. Skärmhjärnan. Och han talar om just att han möter mer och mer, alltså psykiska problem, problem med sömnsvårigheter, ensamhet. Därför att man är så uppkopplad och man har så att säga vänskap på distans, men man har ingen nära vänskap. Sann och äkta närhet tror jag många i vårt land är svältfödda på. Och det är inte bara de unga, utan jag tror att det gäller oss alla. Och därför behövs den här vardagsgemenskapen. Kanske det är en sån där hands-on-egenskap som vi behöver öva oss på. Allt mer. Allihop. Till slut då så tog jag med här hopp. Hopp. Och det tror jag det är motivet och drivkraften som får oss att hålla ut. Paulus skriver i första versen här som vi läste, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Det är hoppet. Det är hoppet. Och det tror jag behövs som aldrig förr i vår tid. Att inte tappa modet, att inte ge upp. Även om det ibland blåser väldigt hård motvind. Alltså det är en sån tröst att han som steg ner, som ödmjukade sig ända till korset, också är den som har stigit upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och när vi följer honom så vet vi att hur det än blir på vägen, hur illa det än kan se ut just nu, så är vi på väg mot en gryning som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Som det står i Ordspråksboken. Och en av mina favoritverser i Bibeln, det är Romarbrevet 15:13. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet. Vi behöver ett överflöd av hopp och vi behöver så att säga på något vis, det behöver rinna över så att vi delar med oss av ett hopp till en värld som har slutat hoppas. En värld där modlösheten breder ut sig. Också en tid där även församlingarna i vårt land går tillbaka och kanske inte så mycket framåt. Men det har ju kommit många profetiska tilltal på sistone också om vårt land som pekar på en ny tid. Och en del av er som hörde har hört Jonas Melin, kanske har hört honom dela med sig om deras upplevelse i England. Där de fick just den här versen från Ordspråksboken att om en ny gryning också i vårt land. Och ni kommer ihåg Anders Petter Sjödin som var här också och delade med sig om alla sina många regnupplevelser. Kommer ni ihåg det? Han talade om att liksom han fick en förvissning om att det ska komma en ny tid. Gud vill välsigna sitt folk i Sverige med en ny tid. Och det tror jag att han vill. Med dig och med mig. Hörrni, jag har en lite annorlunda avslutning här nu. Och jag ska be våra vaktmästare att de delar ut, jag tror nästan det kommer räcka va? Dela ut en liten lapp till er som ni ska få ta med er hem. Kan ni kan börja göra det nu. Den kan ni lägga i era biblar. Och ha med. Kommer här också så får ni se den. Varför vill den stå? Så. Där. Det här är vad som står på er lapp. Det får ni med. Lägg den gärna i din bibel. Ta fram den ibland. Och fundera. på den här fyrklöven. Kunskap. Detta vill jag göra med min bibelläsning 2019. Det är du som tar ditt beslut. Och det handlar inte, som sagt, ta inte 7 mila kliv, utan börja i det lilla. Men som sagt, det finns inga genvägar. Utan vi behöver, tror jag, bli bibelläsare på nytt i vårt land. Om vi ska ha någonting att dela med oss av till en värld utan hopp. Vi behöver kunskap. Vi behöver faktiskt veta vad vi tror på och varför. Och det är den här boken som ger oss svaret på det. Så fundera över det. Vad vill jag göra med min bibelläsning det här året? Det andra, hjärta. Var någonstans gnisslar det i mina relationer? Och vilket steg vill jag ta detta år för en varmare gemenskap? Det tredje, hand. Vilket behov i min närhet kan just jag med Guds hjälp göra något åt? Det finns så många behov, men det kanske är något som just du kan göra något åt. Med behov som du har i din absoluta närhet. Och det fjärde, hopp. Vad kan jag tanka hopp när det sina i mitt liv? Hur kan jag hjälpa någon modlös i min närhet att få hoppet tillbaka? Be och fundera över det här. Ta med det. Lägg det i din bibel. Fundera och be Herren. Herre, låt mig få bli en person med de här egenskaperna under det här året. Och så till slut, låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig att du har satt oss i den här församlingen, i det här samhället. Tack för att du har en plan med vars och ens liv. Tack för att varenda en i den här församlingen är viktig. Tack för att vi har en uppgift. Men tack framför allt att vi får ha en relation med dig, Herre. Du som är huvudet, vi vill växa. Vi vill bli lika dig ännu mer det här året. Men här vi vill också växa i vår relation till varandra. Så vi får komma närmare i en äkta och djup relation till varandra. Och här vi önskar också att vi skulle få nå ut på något sätt till människor runt omkring oss. Och fylla något litet behov som vi ser. Bland grannar, bland vänner. Tack att du vill visa oss vad är det just jag kan göra. Och ska du hjälpa oss att aldrig tappa modet. Att se att du är hoppets Gud. Och att där det verkar absolut hopplöst. Här, där finns det hopp. Därför att du är där. Och du lämnar oss aldrig och du överger oss aldrig. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.